Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfront förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här på Ordfront och leder dessa samtal. Och idag ska vi träffa Torsten Jurell. Hej Torsten!
Hej Pelle!
Du har precis kommit med boken Fisken i skyn. Och det är ju en speciell bok. Det är liksom både en roman och det är liksom dikter och det är foton och det är din egen konst och det är dina skulpturer. Det är liksom allting där i. När kom du på att du ville göra boken och varför blev den ungefär så här som ja, den är?
Den har ju vuxit fram från början, så är det ju så. Jag är ju i en stad som heter Jingdezhen som ligger sydväst om Shanghai som är porslinets födelsestad. Och dit åker jag utan att veta någonting om hur man gör porslin. Och jag vet en del om Kina, för jag har varit i Kina då några år till och från.
När var du åkte hit då, första gången?
2007. Ja. Och det här är 2011 till Jingdezhen. Mm. Och jag får ju frågor jämt om hur är det, kan du prata med kineserna, får de prata vad du vill och liksom så. Och jag lever ju ett liv där, jag lever fantastiskt liv med massor, väldigt väldigt brett umgänge. Och hur ska jag kunna redogöra för det här? Och så får jag, hade inte någon vilja skriva självbiografiskt, det får andra göra. Jag vill inte lämna ut mina barn eller föräldrar eller sådär för min egen skull. Men jag kommer på en idé. Grejen är ju också så här att man kan kommunicera med hjälp av telefoner idag. Alltså du kan åka till Kurdistan, du kan åka vart som helst och användare utav översättningsappar, och det kan bli begripligt beroende på hur pass frekvent man använder dem, men man kan göra sig kanske till 80% förstått. Och de andra 20% kan bli katastrof. Så jag fann där att här kan starten till en historia, att en man i min ålder får ihop det med en kvinna som är betydligt yngre, som har en tonårsson, och hon är inte skild, men de har inget samliv. Det finns liksom inte en stor moralisk grej. Men de finner varandra i kärlek. Och de kan inte kommunicera. Hon kan bara två ord engelska och han kan ingen kinesiska. Och så började jag skriva på det här. Blev lite förförd av... Jag har ju skrivit en del förut, fast aldrig skönlitterärt fan. Direkt. Och tyckte, wow, det här är liksom går. Och så började jag pröva och få folk att läsa. Det blev lite pinsamt och det blev, en del tyckte att det var okej och andra tyckte att jag sa inget. Och det vet jag inte om det berodde på att de inget, att de inte hade läst eller så.
Eller kanske inte hade något att säga.
Men det som är speciellt att vara konstnär, om man ska hoppa här och säga, det är att man är det för att man har bestämt sig för att det här ska jag göra, mot vad föräldrar och alla andra tycker med goda råd, så gör man detta. Och det var samma sak som drev mig att fortsätta skriva. Alltså, trots att jag var väldigt generad och så började jag skriva. Och jag började skriva om sex. Jag började skriva om saker och ting som jag liksom... Det blev en slags självterapi, va? Alltså jag skrev kring saker som jag inte egentligen vågade skriva om. Och det, och visade också för folk liksom så här, och det är samma reaktion ungefär. Det är så här, det är liksom inte så pjåkigt och det var egentligen Anneli Jordahl, författaren. Jag läser en bok av henne om skrivande, och tar kontakt med henne.
Mm.
Och så talade jag om att skriva och skickade till henne. Och vi träffades och hon sa att det här är början på någonting.
Mm.
Och hon uppmuntrade mig att skriva. Och så tog jag kontakt med Ordfront också. Och fick lite samma reaktion. Alltså det tar ju väldigt lång tid innan man får en reaktion. Mm. Jag hade skickat till andra och jag fick ju liksom så här svar från alla liksom färdigskrivet. Men från Ordfront så fick jag ungefär samma sak, att det här, att det fanns någonting i det här. Och det var tillräckligt som gjorde i förhållande, om man säger så här, att det var 90% tyst och så var det de 10% positivt som gjorde att jag fick tillräckligt med vitaminer att fortsätta och jobba. Och så är det för mig att vara konstnär. Jag har ju fått väldigt goda råd genom tiden. Jag jobbar med alla slags material, video, film, och jag vet om att jag är amatör på allt.
Mm.
Men det är ett hantverk man lär sig. Mm. Och jag har varit konstnär i 50 år faktiskt. Mm. Liksom så, va? Och förstår att det är ett hantverk. Det är inne, så även att skriva är samma typ av process.
Mm.
Man måste kunna... Och där är samma sak då, det här med om jag sa om att skriva om sex eller vad som helst. Man måste göra det för att sen kunna ta bort det.
Mm. Men är det liksom samma som konstnär har du jobbat väldigt länge ändå,
eller? Ja.
Och där kanske du har då en känsla för när det flyter, när det blir bra, eller är det, blir det varje gång du tar dig an en ny teknik, blir det en ny utvecklings, det är det som att vara naken då igen, eller ny.
Ja. Och även då nu när jag har, jag ska ställa ut på Hallwylska museet nu på, som öppnar i april.
Mm.
Och det som jag har arbetat med nu har varit både nytt inom, om man pratar om motiv. Det är ungefär som om du skulle alltid skrivit kärleksballader och så plötsligt så börjar hoppa in på punken och skriver om att jobba på snabbköp, liksom väldigt annorlunda i det som jag jobbar med. Och då har det varit väldigt slitsamt. Men det är så, så är all skaparprocess. Om det inte är så, så jobbar man på rutin.
Mm.
Så det blir liksom inget nytt, va? Utan man kan polera på sin färdighet, så att säga, va? Mm. Så att därmed så är jag van vid hela den här processen, och skriva är som att måla eller vad man nu håller på med.
Mm. Tror du att du skiljer dig från andra konstnärer där? Att du har bytt oftare sätt eller liksom material?
Nej. Jag tror att du har konstnär, alltså det är väl olika typer av konstnär. Om man säger så här, att om man tar ett band som Rolling Stones, så kan de hållit på med olika typer av musik, men inom ramen av ett visst sound och ett visst låtinnehåll och så kan man säga att detta är... De låter inte plötsligt som ett helt annat band, Pink Floyd eller någonting sånt. Fan. Och det är samma med mig. Jag har hållit på med... Egentligen har jag hållit på och gjort porträtt. Annars är inte porträtt... Jag har inte porträtterat. Jag har gjort ansikten som fungerar på det viset att man som betraktare får jobba sig in i, om jag säger så här, jag upptäckte det med Grace Jones, sångerskan, som skelar lite på ena ögat, och det gör alla mina figurer, och det är liksom på det viset att man vet inte riktigt om de lyssnar på en. Om man nej, pratar precis med en sån person, så får man jobba lite för att få kontakt. Mm. Va? Trots att man har det i kontakt, men man vet inte riktigt. Och så gör man då ett ansikte, ett huvud på det viset, så får man som betraktare jobba sig in. Och då uppstår det liksom en, som jag tycker, en sfär där du... från att vara betraktaren till objektet, som att vara det förhållandet mellan att vara en fisk och fågel.
Mm.
Titeln på boken.
Mm. Och det är också intressant där fisken i skyn. Det är också ett kinesiskt uttryck, eller hur? Det är det här du har...
Ja, det är en väldigt central berättelse i den kinesiska filosofin, eller filosofen Zhuangzi, som berättar om en enormt stor fisk, den är flera tusen kilometer stor, så omvandlas till en fågel. Och kort går det ut på att den här fågeln, för att den ska kunna flyga till den himmelska havet, så måste den förbereda sig med att äta, för det tar ett halvår att komma fram. Och det tar ett halvår då att äta upp sig för att få kraft och så. Den lilla vakten som ser det här förstår inte riktigt, skrattar åt den stora fågeln, för att den lilla vaktens erfarenhet är att det räcker med morgonmålet och så flyger den dit den ska på en kort stund, och skulle den inte orka så faller den ner på marken, det är inget mer med det. Och slutsatsen är: liten kunskap ger ingen stor visdom. Så va. Så att det är liksom en det finns, alltså det, i läser man boken så finns det många kopplingar till fisk, mellan fisk och fågel. Men det har jag inte tänkt ut, utan det slumpade sig snarare så. Jag höll på med massor med olika titlar, och sen så fann jag i det redan skrivna att jag faktiskt har berört det här, och så laddade jag på med det.
Och upplever du dig själv också som, eller upplever, ja, som att du är lite fisken i skyn när du börjar skriva, att du inte riktigt kan det här, eller inte är hemma,
ja,
i den eller, här miljön,
ja, och
eller?
Att det är i det tillståndet med att vara, man kan säga så här, att vara mellan, att mellan, när man transformeras från fisk till fågel, så är det en slags suddigt tillstånd där allt det nya sker. Och det menar jag är det eftersträvansvärda. Jag tänkte på det liksom så här, jag fick frågan om att arbeta, mitt arbete. Jag säger att jag har inte ett arbete, att skapa konst är inte ett arbete. Ett arbete är ju att skriva prislista. Att arbeta är liksom att administrera det och så. Allt övriga är mitt liv. Och det är att ge sig ut, att åka till Kina utan att kunna, att sätta igång med porslin utan att veta det, är att våga bli en fågel om man är en fisk. Utan att veta vad som kommer hända däremellan. Har du sett Flugan, den filmen? Där det är en man som går in i en apparat och så kan han omvandlas. Jag tror att det är en tidsmaskin, men det råkar vara en fluga inne i den här apparaten samtidigt, och då så blandas flugan ihop med det här skräckfilmen.
Okej, okay, ja, den har jag inte sett. Men, ja.
Att våga göra det här, och med risken att man blir en blandning av en fluga.
Men är det då också, har det varit väldigt kreativt positivt för dig att komma då till en helt ny miljö med ett helt nytt språk och allting? Var liksom Kina, alltså att själv bli den här fisken i skyn, var det bra för din utveckling som konstnär och som människa då? Eller mot att bara vara i samma som Sverige?
Alltså dels det här som jag sa, att man måste våga vara nybörjare hela tiden. Och det gör man, vill säga, man är höjdhoppare och hoppat 2,80 om det är möjligt. Så. Och så ska man höja ribban 1 centimeter, kanske man måste lägga om sin träning i 2 år. Och om de 2 åren är ett helvete bara för att man ska ha den sekunden att flyga över ribban, så är det trist. Men istället att de 2 åren är 2 fantastiska år, och så flyger man över ribban, och sen så kan man fortsätta höja ribban till skillnad från höjdhopparen igen, va? Och så har det varit för mig att skriva. Jag vill inte säga, jag tror inte att jag har gjort något underverk när det gäller rent textmässigt, men jag har gjort en bok som är en del av mitt konstnärskap. Det här ska sättas ihop med allt andra jag gör. Det är en del, ytterligare ett uttryck som jag inte tycker är kattskit liksom så, va? Jag är så pass mycket, men jag slår mig heller inte för bröstet så att jag är en litterär författarbegåvning liksom så och så. Därtill så skulle jag nog behöva 10 böcker för att utveckla det, jag hoppas. Men jag tyckte att det har varit så väldigt, väldigt roligt så att det är faktiskt roligare än allt det andra. Så, ja. Och det är i sig då något som gör att jag kommer att fortsätta skriva. Oavsett vad andra tycker. Liksom så, va? För att jag har redan, en historia på gång. Och det är inte konstigare än att jag har en ny skulptur på gång oavsett vad folk tycker om den. Jag har hållit på längre så att jag har mer, jag har en publik inom bildkonsten, jag har ingen publik inom det skrivna. Men jag är så pass förvissad om att jag, så länge jag tror på vad jag gör så, och finner nöje i det, så kommer det alltid finnas någon kotte där ute som också
som gillar det här.
Ja.
Men när du gör den här boken, alltså hur växte den fram? För det är ju ändå inte bara den här romanen, eller bara menar jag inte i den meningen, utan det är också alla de här bilderna och det är de här dikterna. Det är liksom också bilder på egentligen, som är bilder från Kina, och sen så är det bilder på din konst. Och så, hur växte det här fram och hur bestämde du dig för att det var så här den skulle bli? För du hade ju sådana idéer när du kom första gången med boken till mig.
Ja, och det har nog skett steg för steg också på det viset. Va? Att först så skriver jag ju en text och tänker ett visst format. Jag har ju gjort böcker tidigare då, och haft ett visst format på. Så att jag liksom tänkte att det här är en textbok i ett bestämt format. Men sen så har jag ju, jag har hållit på och fotograferat hela tiden. Så. Och så ser jag att, ja men, man skulle kunna plocka samman det här. Och, men det stora språnget var nog, jag hade egentligen lagt av att skriva. Jag blev nästan utskälld av en vän som läste det och gjorde ner mig så totalt, va?
Okay.
Och så uttalade sig om Hamsun och andra bättre. Det här var riktigt skräp. Och så blev det klart att jag skulle ställa ut på Hallwylska. Och då kom jag på, ja men ändå, jag skulle kunna göra en slags katalog som inte var en katalog. Och ganska snabbt kom jag på och fick en nystart igen. Och den personen såg det här igen och frågade och uttalade sig om den här texten igen lite positivt. Men det var samma text som var ner. Ja. Men jag tror att det var så, genom att jag plockade ihop det med bilderna är ju också berättat, precis som man säger, en bild säger mer än 1000 ord. Jag skrev vissa texter väldigt kort, för det var inte, bilderna var inte illustrationer. Bilderna var, om man tänker sig så här, att jag hade några bilder kring husrivningar och så skriver jag väldigt kort om en miljö, men sen berättade bilderna det andra. Så var min fortsatta tanke, och det gjorde också att jag tänkte att det kunde vara korta kapitel, skilda episoder tillsammans ger det en helhetsbild. På något sätt så befriades jag ifrån en slags episk, eller vad man ska säga. Och
du behöver inte knyta ihop allting, och du måste inte hela tiden göra det som en roman,
ja,
i den meningen, utan scener med.
Ja, och så arbetar jag som konstnär. När jag ställer ut i en utställning så kanske jag har 5 video som går, men ingen säger någonsin att jag gör video, för att man ser det inte som video. Det finns på skärmar integrerat i. Och det är samma, jag har jobbat med neon i 20 år, det är ingen som någonsin talar om mig som konstnär som jobbar med neon, för att man lägger märke till bara vissa saker. Det är ungefär som du spelar, jag har en platta med AC/DC:s ny här, kommer med 22 låtar på, och så spelar jag för dig. Du kan inte ta till dig det. Du tar till dig i bästa fall första låtens bröt, så att säga, va.
Mm.
Sen minns du inget mer, va? Och så är det att komma, och de flesta går på en utställning en gång.
Mm.
Och då minns de det som är mest ögonfallande för dem just då.
Mm. Man tar inte med sig hela utställningen.
Nej.
Men var det då också skönt, alltså när du valde att hitta den här formen som ändå var fri och var mer roman, kändes det också befriande än om du skulle ha skrivit mer liksom Torsten Jurell, en bok om dig själv?
Ja, men absolut, för att många saker ligger ju väldigt nära mig, men det är ju detta som man säger, att ska man ljuga så ska man ljuga nära sanningen, va?
Mm.
Och det är ju detta att det inte är verkligheten, det inte är sanningen. Man kan liksom ta till precis som Ibsen låter Nora lämna på julhögtiden, mm, liksom, så man tar till det bästa man kan. Jag gillade att skriva när konstnären ser den här kvinnan första gången, att åskan smäller och blixtar och liksom så här, just så romantiskt som en bra film är, fastän många gånger så tänker man inte på att filmen faktiskt använder sådana enkla platta medel.
Mm. Ja.
Just för att det är musik och allting. Kurosawa är ju sån som är sju samurajer. När bondesamurajen blev upprörd, då började det regna och blåsa.
Mm.
Och sen som blir han glad, så skiner solen.
Ja.
Och det är så självklart, va. Mm. Och jag gillar just de delarna. Och det tillät jag mig att plocka in, även om det inte är så uppenbart. Liksom, så
Har du jobbat så även med, är det så du jobbar även med dina skulpturer och med din konst, att den ligger kanske nära dig men du har friheten att framställa det som du vill, eller finns det någonting i dig själv i dem, eller hur betraktar du din konst?
Det är nog egentligen att när jag gör min konst så är det den konst som jag själv vill ha.
Mm.
Om man säger så, att det är så jag gör. Jag gör det. När jag började förr kunde jag säga, och det är liksom jag kunde nog ha större pretensioner på vad en konstnär skulle vara.
Mm.
Jag är ju präglad under 70-talet, liksom i en politisk tid då man säger, för vem gör vi vår konst? Mm. Och jag vet att jag hade en debatt med Peter Dahl en gång efter valet, där han säger, jag gör min konst för mig.
Mm.
Och det tyckte jag ju var väldigt konstigt då. Och det tycker jag inte alls är konstigt. Men det betyder inte heller att det är fel att ställa frågan, för vem gör vi vår konst?
Mm.
Och ibland kanske man måste göra konstnärlig värnplikt. Va? Mm. Det är så. Men framförallt så är det, jag har haft Jerry Williams som förebild, som artist. Alltså att säga att, tror man, älskar man Elvis Presley och vill bli Elvis Presley, så är man ihärdig och sjunger en viss musik, men man blir till slut Jerka. Man blir inte Elvis Presley. Elvis Presley blev aldrig Jerka heller, va?
Nej.
Så. Och, utan det är på det viset att är man passionerad för det man gör, så kommer det smitta av sig på något sätt. Och så är den publiken har jag. Jag älskar att göra det jag gör, och jag gör det för min eget höga nöjes skull, men arbetet är att föra det ut till en publik.
Mm. Och hur mycket förändras då, alltså, när du liksom förflyttar dig från Sverige till Kina, eller när du har, är det också ett sätt att förnya konsten? Ja. Eller varför vill du göra det?
Alltså, ja, det är det. Jag är intresserad av all slags konst. Skulle jag åka till Jamaica så skulle det, och vara musiker, så skulle det vara reggae som, alltså de influenser, jag försöker inte göra kinesiskt, men jag blir mer och mer, ju mer jag lär mig kring hantverket, desto mer så, oj, vad är det här för någonting? Hur har det här gått till? Och så lär jag mig historia, så det, jag ser genom min konst. Mm.
Och blir man blindare i Sverige för att man känner Sverige?
Nej, man blir inte blindare, men man kan, det är ju så väldigt mycket mindre. Mm. Alltså jag flyttade från Göteborg till Stockholm. Och det är ju oändligt stort Stockholm jämfört med Göteborg. Bara attityden liksom kan vara så här. Om jag står och jobbar med skulptur ute på gatan i Stockholm, så kommer folk fram och säger, vad är det här för att, vad kul det ser ut och så. Göteborg kan säga, vad är det nu du håller på med då?
Mm.
En annan attityd, för den attityd, det är en, det är en mer småstadsattityd i förhållande till Stockholm, som odlar sin egen kultur så att säga, va? Hade jag varit bara i Stockholm, så skulle jag hellre aldrig bli den konstnär. Det gäller att komma utanför. Jag var på i Frankrike väldigt länge. Jag skulle vara i, flytta till New York. En dröm. Och 11 september kom emellan, och så blev det Kina. Och det här är en fantastisk historia faktiskt, som jag vill berätta, att när jag ändå har ordet.
Absolut.
Jag åker till Kina för 20 år sedan. Jag var väldigt mycket i Frankrike, jag var väldigt mycket i Paris, och åkte dit bara för att se utställningar och så. Det var alltid stora fantastiska utställningar. Jag kom till Paris för 20 år sedan och ser en affisch på några bronsföremål. En fantastiskt vacker affisch. Jag går till Hotel de Ville där utställningen är, och man visar någonting, för jag läser inte texterna. För mig är det liksom en abstraktion, kan man säga. Det kanske är byggnadsdelar, delar av vagnar, saker som är väldigt intressant, väldigt vackra i brons. Och jag bryr mig inte om mer exakt vad det är för någonting. Och så åker jag till en annan utställningslokal där det är en samtida kines som ställer ut. Och de flyter samman utställningar. Det kunde lika gärna vara tvärtom, att det gamla som var ett par tusen år gammalt kunde vara det nya, och det nya var det gamla. Och jag blev väldigt fascinerad och tog reda på mer om Kina. Och jag såg då liksom att Kina är verkligen det stora konstlandet i världen.
Mm.
Så det får mig till att åka till Kina. Jag åker några år senare till Kina på vinst och förlust. Nu i år så öppnade en utställning i Paris, alltså på detta var 40-årsjubileet för erkännandet av Folkrepubliken Kina, som var för 20 år sedan. Nu var det 60-årsjubileet, och då visas 47 verk från Jing Dejian, och alltså som är då representerar Kina, den kulturella sidenvägen så. Och där är jag en av konstnärerna. Och det, jag vill ha sagt med det också, att man åker till ett land med 1,4 miljarder människor och man blir ändå sedd.
Mm.
Det vet man inte förrän man åker ut.
Mm.
Så, alltså, det är samma fotarbete, det är samma armbågar man får ha, men det går.
Mm. Och den här förflyttningen och alla de här sakerna, hur mycket av det tycker du också blir gestaltat i boken? Alltså att det här att du har förflyttat dig, att du nu är där. Är det någon erfarenhet du vill beskriva i boken? Alltså av att du är på en ny plats och så? Är
det? Ja, jag tror nog att det här, när man läser den här, så tror jag att man får en bild av en vardagskina, en ganska, alltså den här konstnären som är ju en konstnär som jag, det vill säga flyter omkring. Det heter faktiskt så på kinesiska, heter det piao. Piao i en bei piao är en som åker till Beijing och flyter omkring, alltså en ungdom som åker till Beijing för att skapa en något nytt. Jag är en som flyter omkring. Jag ställer ut i olika delar av världen och har ett behagligt liv på det viset.
Mm.
Denne konstnären, han åker till Bangkok, han åker till Berlin, han åker och ställer ut på olika ställen. Kvinnan han är tillsammans med, han har ingen susning om hennes bakgrund. Men hon har aldrig varit, Jing Dejian är den största staden hon har varit i.
Mm.
Det vet vi om som läsare. När vi läser det här så får vi reda på hennes liv, men han får aldrig reda på hennes liv. Och jag som författare, det tog jättelång tid från att när jag började skriva, så skrev jag ju egentligen mina erfarenheter. Men till slut så, och faktum är att jag skrev det här under pandemin mycket. Jag kunde alltså sitta i Sverige och skapa Kina, för att jag inte var i Kina, men jag har varit där så mycket. Jag kan alltså ägna timmar åt att vara i ett rum och återkalla det rummet undan för undan liksom så.
Då måste jag, vi ska ju avsluta det här samtalet, men då måste jag ju fråga, hur nöjd är du nu då med boken? Har du, känner du att den har, att du nådde ända fram?
Faktum är att jag är väldigt nöjd med, jag kan inte göra mer. Där har jag liksom den timingkänslan ungefär från konstnären, som, det vill säga, jag vet när jag inte kan göra mer på den här, jag får göra det, gå vidare på nästa.
Kanon. Tack så hemskt mycket, Torsten, för att du kom hit till Ordfronten och pratade om Fisken i skyn.
Tack så mycket.
Och tack framförallt för att du valde att göra den här tillsammans med oss här på Ordfront. Det var jättefint att få ge ut Fisken i skyn. Tack så
tack
mycket.
Tack för allt stöd.
Ja, tack. Det var allting från Ordfronten för den här gången, och vi återkommer snart med nya avsnitt. Ha det så bra. Hej då.